Och det, och när vi tittar igenom dina bilder så är det liksom, det är gärna lite dimmor, det är mjuka färger, det är som små akvareller många.
jag gillar ju det här, det är ju den här tiden på dygnet när nästan innan solen har gått upp, den här blå timmen när ljuset, det är speciellt. Mm. Det är lite mildare färger och
Och nu är den blå timmen definitivt över.
Ja, det är den.
Börja ljusna, Jocke.
Mm, jag förstår
alldeles
det.
Väldigt mycket.
Ja, solen går ganska långt ner på trädtopparna nu.
Vi ska röra oss vidare faktiskt. Mm. Nu.
Gör det, Lena Näslund, tillsammans med naturfotografen Marie Mattsson som är i Delsjöområdet utanför Göteborg den här morgonen. Och nästa timme så ska det förstås handla mer om Delsjöområdet och Marie Mattssons bilder där. Men vi ska också göra ett besök i en väldigt fin gammal fjällskog.
Sveriges Radio P1, tid för nyheter. Klockan är 5.
För att motverka hedersförtryck vill Tidöpartierna förbjuda kusinäktenskap och har nu utrett ett förbud. Men bland olika myndigheter går meningarna om det här isär. Socialstyrelsen säger nej, liksom Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet, som saknar forskningsbaserade bevis för att koppla samman kusinäktenskap och hedersförtryck. Jämställdhetsmyndigheten däremot säger ja och bedömer att äktenskap inom den egna släkten är en riskfaktor för hedersrelaterat våld. Över hälften av landets kommuner har de senaste åren utbildat eller övat i hur man ska agera vid en skolattack. Det visar Ekots enkät som 220 kommuner har besvarat. Och runt 30 kommuner uppger att så kallade PDV-utbildningar, pågående dödligt våldutbildningar, är inplanerade i år. Och vissa kommuner skyndar nu på arbetet till följd av massskjutningen på Campus Risbergska i Örebro, visar enkäten. FN kritiserar hur Sveriges regering behandlar sanningskommissionen för samerna. Den har inte fått resurser för att kunna slutföra sitt arbete, enligt två FN-rapportörer, skriver Dagens Nyheter. Kommissionen tillsattes av den förra regeringen för att bland annat kartlägga hur staten har behandlat samerna. Men kulturminister Parisa Liljestrand menar att medelstilldelningen bedöms vara tillräcklig för att kommissionen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. I Charkiv i Ukraina har två civila dödats och minst 25 skadats i en rysk drönarattack, det uppger lokala tjänstemän för Reuters. Det var under lördagskvällen som drönarna bland annat ska ha träffat ett militärsjukhus och ett shoppingcenter. Flera av de skadade uppges ha varit soldater som vårdades på sjukhuset. Ekonyheterna, Mats Karlsson, Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Det är tidig söndagsmorgon 30 mars och här fortsätter vi med återutsändningen av Naturmorgon.
Vad är en skog? En definition är ett område som är större än 0,5 hektar som täcks av mer än 10% trädkronor och som primärt inte används som jordbruksmark eller stadsmark. Men en skog är ju så mycket mer. Det är ett hem för tusentals organismer, en naturresurs, ett kollager, men också en plats för oss människor att vara i och njuta av.
Ja, vänner som har haft med mig här i skogen som bara gråta. Bara lyckogråta för att de får vara här. Det har inte jag gjort. Men jag känner, alltså jag kan nästan känna nära till gråt bara för att jag tycker det är så fint.
God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, idag ska vi ut i en gammal, artrik fjällskog. Skogar som bedöms som unika men som ändå inte är skyddade. Vi ska reda lite i detta, men framförallt ska vi göra ett besök i en sådan skog tillsammans med skogsinventeraren Björn och Turturen i ett reportage av Mats Ottosson som vi hörde lite av här. Vi ska få en kråkvinkel av Lisa Henkov där hon funderar på vad man egentligen menar när man pratar om ett ekosystem.
Det är ekosystem hit och ekosystem dit. Till och med familjer är ekosystem. Fast handlar det verkligen om ekosystem?
Och så har vi då en direktsändande fältreporter som i ur och skur finns där ute med mikrofonen. Och den här morgonen så är det Lena Näslund. Hallå Lena!
Hallå, hallå!
Hallå, hur har du dig?
Jo, det är bra. Vi går här på en stig i Delsjöområdet och konstaterar att ljudlandskapet har förändrats sedan i morse där ju trastarna var väldigt dominerande.
Mm. En talgoxe här alldeles nyss som sjöng.
Ja, och sen har vi haft spillkråka och gott om större hackspett. Marie berättade just att hon har ett poängsystem faktiskt för värdet på att se olika djur.
Ja, okay. Alla djuren är ju
men du Lena, innan ni sätter igång
det. Det är lite baserat på hur ofta man, hur vanliga djuren är att man ser dem. Som till exempel rådjur, det ser man nästan varje gång man är ute. Så de är ett poäng. Sen finns det grävlingen och 8 poäng. Men nu är det faktiskt så att grävlingen mer sällan nu än jag ser räven. Så nu är det lite så att räven och grävlingen kanske ska byta poäng. Så det kanske är 10 poäng för grävling och 8 för räven. Det är mitt egna interna system.
Det verkar kul, ett poängsystem. Lena, innan ni sätter igång, du kan väl bara berätta var ni är någonstans. Delsjöområdet utanför Göteborg sa du, och vad ni gör. För den som precis slog på radion, vad handlar detta om?
Alltså, det här är ju ett stort natur- och friluftsområde som besöks av väldigt mycket folk. Ett varierande område med ett sprickdalslandskap och med både barrskog och ädellövskog. Just nu så går vi i kanten av ett kärr. Och Marie Mattsson är naturfotograf, bor alldeles i kanten av reservatet och tillbringar massor av tid här ute och fotograferar de här olika poängsatta djuren och kartlägger deras liv och hittar gryt och vet var räven har sin gång. Och, och nu så är vi faktiskt på väg längs det här kärret för att lyssna på lite grodspel. Och du korsade Delsjöområdet i morse när du började strax efter 4.
Ja, det gjorde jag. Och jag stötte på både paddor och grodor på vägen.
Just det, för det är den tiden vi är inne i nu.
Ja, nu är det grodornas och ormarnas tid skulle jag säga. Och då behöver man dessutom inte vara uppe så tidigt. Det är lite skönt kanske.
Ja, just det, för de vill gärna att
vill ha lite värme.
Ska komma igång lite sol och lite värme.
Ja.
Och alltså nu, om vi tittar upp på himlen så är det en precis klarblå himmel. Mm. Och solen har börjat klättra ganska högt.
Ja. Här har vi en hackspett.
Alltså bara att höra de här fågelrösterna igen.
Den här marskören, jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker nästan den är bättre än i maj när det liksom blir som en stor matta av fågel. Ett sammelsurium av fågelröster. Nu är det liksom, nu kan man höra var och en. Ja, det är den här fina flöjtande trastsången som bara är så speciell den här tiden på året.
Ja, nu ska vi se. Nu rundar vi kärret. Och här, det är ju ganska, det här anlades för.
Ja, exakt när det anlades vet jag faktiskt inte. Men när jag flyttade hit för 10 år sedan så var det, Så var vattenspegeln var betydligt större än vad den är idag. Nu har det växt igen lite de senaste åren. Jag tror att 2018, den här torra sommaren, det var då började det växa igen. Tidigare har det häckat kricka här. Och det var väldigt tacksamt fotomotiv. För de var ganska så orädda. Jag har även haft vattensork. Och det är också en väldigt rolig, charmig art. Och, som inte så många tänker på finns.
Ja. Lite mörka, ganska stora.
Ja, de kan variera faktiskt väldigt i pälsen. Men de är ju oftast mörka, nästan svarta. Nu ska vi se. Nu är vi framme här hos grodorna.
Just det, och det är vanlig groda som har börjat spela.
Ja, och de är lite tystare nu än vad de var när vi var här tidigare på morgonen.
Jag vet inte om vi ska be Lisa i studion att spela upp lite vanlig groda. Så tar vi en liten snabb crash course i grodläten.
Ja.
Det är som en gryta som puttrar på något vis.
Ja, små mopeder tycker jag.
Ja.
Tycker jag är ett roligt uttryck för just vanlig groda.
Nu hör jag dem faktiskt både i inspelningen och i levande livet här.
Ja.
Det är vanliga grodan som startar först.
Ja, precis. Paddan kommer ju tätt efter nästan samtidigt skulle jag nog säga.
Mm. Men då så finns det en grodart till som du brukar höra här.
Ja, här finns, i det här kärret så finns åkergroda.
Mm. Ska vi lyssna på den låter då? Den låter ju helt annorlunda.
Ja, det är en distinkt skillnad. Så att det är ju, de är ju svåra att se skillnad på. Åkergrodan har lite längre nos, eller vad man ska säga. Men det som är, man kan vara säker på, det är om man hör dem.
Ja.
Det här lilla...
Det är nästan som små hundar. Som...
Ja, små hundar.
Bebbar lite, som är lite uppkäftig. Ja. Ska vi lyssna på paddan också då?
Det tycker jag.
Ja.
Mm. De låter också som små hundar, fast mer ynkliga kan man säga.
Ja, lite. Det finns något lite sorgset på något vis i dem.
Ja, de låter lite ledsna, lite sorgsna.
Mm. Men du, var det här som du upplevde, som du hade en padda som blev nästan drängt?
Nej, det var faktiskt på ett annat ställe. Men det, jag tror att grodhannarna tror ibland att paddor är grodhonor. Och då kan de liksom... ge sig på paddorna och de är ju fulla av hormoner så det kan ju gå vilt till. Vid det här tillfället så såg jag tror att det var 4-5 grodor som försökte då ge sig på den här paddan i liksom omfamna den.
Ja, så låser fast sig.
Och den här stackars paddan, den vill ju bara därifrån. Men det blir ju så många grodor, det blir så våldsamt så att det kan ju hända att de blir dränkta. Men så jag vet inte riktigt hur det gick för den här. Men de brottades länge och den här paddan ropade på hjälp, höll jag på att säga. Men det är ju sånt man kan se.
Och du, det är ett av de motiv som du gärna fotograferar?
Ja, särskilt så här års. Som sagt, då är jag taggad på då är kameran redo. Så att då, och precis som med grävlingen då som vi fotograferade så ligger jag på marken. För det är ett sätt att få en lite mer liv i bilden, en lite mer närvaro. Kontakt med djuret är ju att vara i ögonhöjd med djuret. Så att ryggen gnäller lite när man har legat en hel timme på marken, men det är det värt tycker jag.
Den som vill se ett exempel på det kan ju titta på Naturmorgons hemsida. Där det finns en fantastisk bild på vanlig groda. Där den speglar sig i det blanka vattnet. Den är magisk.
Verkligen, jag står och tittar på den nu, Lena. Alltså den grodan ser mig rakt in i ögonen. Den är verkligen magisk. Och sen så tycker jag att ni tog en magisk bild här på morgonen också. Den här paddan som är på väg någonstans. Den har vi också lagt ut på både hemsidan och sociala medier. Så gå gärna in och kika på Marie Mattssons bilder. Som alltså är tillsammans med Lena Näslund i Delsjöområdet sydöst om Göteborg den här morgonen. Vi hörs igen, Lena.
Det gör vi.
Men nu ska det handla om fjällnära skog här i Naturmorgon. För som vi har berättat tidigare så har det funnits planer på att skydda hela det fjällnära skogsbältet. Från Dalafjällen upp till Treriksröset. Ett cirka 100 mil långt skogsbälte av någorlunda sammanhållen äldre biologiskt värdefull skog. Så här sa biologen Tommy Ek som var sekreterare i den skogsutredning som år 2020 föreslog att hela den fjällnära skogen borde skyddas.
De här 500 000 hektaren då, de bedömer vi har extraordinära naturvärden. De är ju på, det är det enda området som vi ser i Västeuropa som finns då. Och då föreslår ju helt enkelt utredningen att det här bör vara Sveriges kanske viktigaste åtaganden då för våra internationella åtaganden enligt konventionen för biologisk mångfald och art- och habitatdirektivet, alltså EU:s naturvårdslagstiftning. Det är ju det som är det stora med det här, det är att det är av en internationell betydelse. Det är Sveriges, utredaren Agneta Ögren brukar säga, det här är Sveriges Amazonas eller Sveriges Borneo. Så det är inte vilken skog som helst vi pratar om, och det är därför som det här då extraordinära förslaget kommer då. Och då gäller det att komma ihåg att biologisk mångfald är på tre nivåer. Vi pratar ju oftast om artmångfald, bevarande av växter och djur. Men det vi har så att säga uttryckt tydligare i den här utredningen är att det är tre typer av biologisk mångfald. Vi har genetisk mångfald, vi har artmångfald och vi har ekosystemmångfald. Och i den fjällnära skogen kan man säga att egentligen är artmångfalden bevarad redan. För det är över hälften av den produktiva skogsmarken i den fjällnära skogen är redan skyddad. Och all forskning visar att då är arterna, alltså växterna och djuren, i princip bevarade i den fjällnära skogen redan innan det här. Och det är därför som man inte har satsat tidigare resurser egentligen på att skydda den fjällnära skogen. Plus att lagstiftningen har bevarat den då. Men det vi säger är att den här just ekosystemmångfalden, som är globalt sett den absolut mest ovanliga, det är den som gör det här området skyddsvärt. Det här är en, jag vill inte säga ett paradigmskifte, men det är i alla fall ett nytt sätt att resonera kring bevarande av biologisk mångfald i Sverige, ska vi säga.
Tommy Ek, sekreterare i den skogsutredningen som alltså föreslog att hela den fjällnära skogen borde skyddas, och vi ska återkomma till vad som händer nu med de här planerna. Men vad är det då för skogar som den här debatten handlar om egentligen? Hur är det att vara i en fjällnära skog? Biologen Bjarne Tuturen i Funäsdalen, han har ägnat mycket tid åt att inventera fjällskogar i Härjedalen för att hitta arter som kan berätta om hur höga naturvärden som finns i området. Men det händer också att han beger sig till skogs för att bara ha några trivsamma timmar med ryggsäck, lupp och kaffetermos. Och det finns särskilt en fjällnära skog som drar honom till sig. Naturmorgons Mats Ottosson följer med honom dit.
Jag tyckte det lukta dillspad här.
Nämen.
Jo, ni hörde rätt. Biologen Bjarne Tuturen går omkring i en fjällnära skog och sniffar efter dillspad. En viss svamp har nämligen en lukt som leder tankarna i den riktningen.
Ja, nu är det någon som håller på att koka kräfter här. Då är det svampen doftskinn. Och det är ju en urskogsindikator när det är så här mycket av den. Det finns ganska mycket här.
Den här gången var det dock falskt alarm. Men har man väl fått kräftkok på hjärnan så är det svårt att släppa.
Nu börjar jag. Det enda jag tänker på nu är... Dillspad.
Det är vår i fjällen. Snön har just smält bort och bergfinkarna sjunger. Vi befinner oss på en fjällsluttning i Härjedalen. I en skog som biologen Bjarne Tuturen från Funäsdalen gärna återvänder till. Ibland för att leta efter doftskinn och andra naturvårdsintressanta arter. Ibland bara för att få vara i en skog som aldrig påverkats av storskaligt skogsbruk. Sådan skog som bara fortsätter, som hänger ihop och bildar hela skogslandskap på ett sätt som skogar knappast gör längre. Förutom då i ett smalt men långt bälte längs hela den svenska fjällkedjan.
Att i ett europeiskt perspektiv är det här unika miljöer. Det är inte små frimärken i landskapet, utan det här är mil efter mil, egentligen 100 mil, hyfsat sammanhängande fjällskog.
Och de här skogarna breder inte bara ut sig mil efter mil i geografin. De sträcker sig också århundrade efter århundrade bakåt i tiden. Oj.
Här står en gran som är som ett sildrigt spöke bara. Den har fått stöd, den lutar sig mot en annan gran, gamling. Den granen som den lutar sig emot är över 300 år gammal. Och den som står som ett spöke och lutar sig föddes förmodligen för 500-600 år sedan.
Då är nere före Gustav Vasa i princip. Före det vi nu kallar Sverige.
Och när man börjar titta på arter som lever på såna här träd, så blir det ju jätteintressant miljö för många lite mer ovanliga arter i en sån här skog. Lite kräsna arter. Det finns ju lavar och mossor och svampar som bara lever i sådana miljöer där träden först har levt i flera hundra år och sen dött i flera hundra år. Och här har vi ju en lav på en gren på det här spöket som heter knottrig blåslav. Och den är ju en signal om att nu är vi i fina kontinuitetsskogar. Och ju mer knottrig blåslav man hittar, ju fler träd som har det i ett område, ju tydligare tecken på att vi är i fina urskogsmiljöer.
Urskog är ett stort ord. Knottrig blåslav är ett litet. Men de hör ihop. Den månghundraåriga, ja faktiskt mångtusenåriga, kontinuiteten av träd som växer, åldras och dör, växer, åldras och dör, är en förutsättning för den här artens existens. Och den till synes obetydliga arten är en del av en svindlande berättelse om platsens historia och tidens gång.
Jag tycker det är fantastiskt med de här tidsperspektiven. Lite som att gå in i en gammal byggnad som har stått sedan medeltiden och liksom man blir tyst när man går in i en gammal kyrka liksom, eller någon sån här ett slott. Man liksom blir lite så här, man står och gapar och tittar sig omkring och hur lyckades de bygga det här förr i tiden liksom, så här, och likadant här, hur är det möjligt att man kan bli så här gammal? Vi lever en kort tid på jorden jämfört med de här. Mm.
Det stora och det lilla är hela tiden detta. En stund senare utgörs det lilla av svamparten gammelgranskål. Det krävs lupp för att alls se att fruktkropparna påminner om millimeter små kaffebönor. Men tidsperspektivet den berättar om har ett storslaget djup.
Den där lever ju bara på granar som har passerat 250 år och har riktigt grov bark så där.
Granarna är ändå inte äldst i skogen. Tallarna sträcker sig ännu längre bakåt. Som den fallna jätte med stenhård silvrig ved och muskulösa skruvade grenar som vi kommit fram till nu.
Den föddes nog för snart 1000 år sedan.
Mm. På den här grånade jätten hittas ännu en luppliten livsform med en historia att berätta. Den här gången heter den vedskivlav.
Och den ser ut som små svarta
LP-skivor, fast LP-skivorna är så små så att de är mindre kanske än en millimeter tvärs över skivtallriken. Och så ligger de lite omlott på varann, huller om brudder och sådär. Och det är också en art som är typisk för sådana här tall som har levt länge och blivit den här hårda, torra silverveden.
Och så där bara fortsätter det.
Här är lite färska spår av tretåig hackspett. Rakt ovanför oss hänger det flera bålar med garnlav här. Ett bohål för en pärlugla i en högstubbe här. En gammal tall.
Så, till sist.
Nu ska vi se här, Matt. Känner du vad det luktar om den här lilla svampen som växer på undersidan av en jättegrov granlåga?
Nu har ju du förvarnat mig lite grann om att det finns något som luktar lite kräftspad.
Ja. Lite dilligt.
Absolut. Kände inte. Det luktar augusti.
Jag kände inte lukten på långt håll, men ibland så känns det i skogen så här. Någonstans här i gläntan så finns det doftskinn.
Man tänker att om det ska lukta lite kräftkok och dill, att det ska lukta lite så här som dagen efter en kräftfest. Men det här luktar ju fräscht och gott, tycker jag.
Verkligen. Och det är ju en jättefin indikation på skogar med höga naturvärden.
Rolig att lukta på.
Ja. Jag får ta den som
en souvenir i bröstfickan.
En liten bit.
Kan man ta en liten bit gammal skog som luktar kräftfest.
Under timmarna i skogen tillkommer sakta men säkert fler namn på listan över särskilt kräsna arter som skvallrar om skogens värden. Trådticka, ullticka, rynkskinn, vedflamlav.
Blågråsvart spik, blanksvart spiklav, vitgryning nålav. Ja.
Att på det här viset upprätta listor över rödlistade arter och signalarter som facktermerna lyder är ett sätt att beskriva skogars icke-ekonomiska värden. Men det handlar om annat också. Detta som gör att Bjarne Tuturen så gärna söker sig till just den här skogen.
Det är lite svårt att peka på en grej, utan det är en känsla för helheten, tror jag. Dels är det liksom att terrängen går väldigt mycket upp och ner och är lite spännande så där. Det är inte platt eller det är inte bara ett berg, utan det är ett landskap som är fårat av bäckraviner. Skogen är uppblandad med små myrar och fuktstråk där det växer orkidéer. Man vet liksom inte vad som kommer runt nästa krön när man går över en liten ås. Och att det liksom, för varje steg man tar så ser man nya strukturer, liksom former som man tycker liksom är wow, vilket träd, wow, vilken låga, wow, vilken mosskudde, wow. Nej, men det är mycket som är liksom fantasieggande och spännande i den här skogen. Och det är ju liksom så fjällnära urskogar är. Och sen så är det ju, man behöver bara gå till nästa träd om man vill titta på en ny ovanlig art. Här är de inte ovanliga, utan det är så lätt att hitta. Ja, men man snubblar över en kambräken som växer där i den där lilla bäckravinen, eller en liten spindelblomster som växer på den där myrkanten, eller ett rynkskinn på en låga, eller en stenfalk som piper i en trätopp, eller en lavskrika som hälsar på fikarasten. Ja, men det händer någonting varje gång man är här som jag känner att jag blir väldigt tacksam varje gång jag får vara i den här skogen. Och trots att jag bor ganska nära den ser jag ju här alldeles för sällan, känner jag ju varje gång. För den ger så mycket tillbaka. Det är jättesvårt att säga exakt vad det är, men det är en helhetsupplevelse Jag har vänner som har haft med mig här i skogen som börjar gråta. Bara lyckogråta för att de får vara här. Det har inte jag gjort. Men jag känner, alltså jag kan nästan känna nära till gråt bara för att jag tycker det är så fint. Och jag skulle ju önska att den här skogen var skyddad för all framtid och framtida generationer så att många efter mig skulle kunna få uppleva just det här. För det är så otroligt välgörande. Men den här skogen är helt oskyddad.
Det sa biologen Bjarne Tuturen i en fjällnära favoritskog någonstans mellan Mittådalen och Ljungdalen i Härjedalen. Reporter var Mats Ottosson. Men vad händer då nu med det storslagna förslaget om att skydda hela det långa fjällskogsbältet från Dalarna till Treriksröset? Ja, till att börja med så skrotades utredningen från år 2020. En ny skogsutredning har tillsatts av den nuvarande regeringen som ännu inte är klar. Vi återkommer till den. Men år 2021 så klubbade riksdagen igenom en skogsproposition som bland annat innebar att de statliga bolagen Sveaskog och Statens fastighetsverk skulle skydda stora delar av sin fjällnära skog. Och år 2023 så avsatte Sveaskog cirka 50 000 hektar produktiv skogsmark, alltså sån mark som lämpar sig för skogsproduktion till naturreservat. Och nu verkar det också som att Statens fastighetsverk är på gång att skydda sin del av den fjällnära skogen genom att överlåta marken till Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser som ska bilda naturreservat. Anneli Johansson är naturskyddschef på Länsstyrelsen i Jämtland.
Där har nu Statens fastighetsverk gått in med en hemställan till regeringen där man har pekat ut vilka områden som man säger okej till att det blir naturreservat. Och det är det som vi kommer att påbörja det arbetet här i år.
Och vad innebär det här då? Hur stora områden är det sammantaget?
Sammantaget så är det ungefär 90 000 hektar, men då är det både Jämtland, Härjedalen och Västerbotten och Norrbotten.
Men har det funnits avverkningsplaner här då från statens sida?
Jag tror att de här områdena när det gäller Statens fastighetsverk så är många av dem har de haft som frivilliga avsättningar, så att nu blir de då naturreservat. Det som diskussionen mellan Statens fastighetsverk och Naturvårdsverket har gällt, det är ju om markägandet, om äganderätten, ska den gå över till Naturvårdsverket eller ska äganderätten ligga kvar på Statens fastighetsverk? Och där var uppgörelsen, eller beslutet som regeringen tog, var lite annorlunda. För Sveaskog, de äger fortfarande sin mark, men det har blivit naturreservat. Men när det gäller Statens fastighetsverk, då var tanken att marken skulle övergå till Naturvårdsverkets ägande och bli naturreservat. Och det är väl det som man har diskuterat, så säger de. Men Statens fastighetsverk har inget emot att det blir naturreservat. Och vi har nu fått pengar, så att säga, för att påbörja det här arbetet i år då.
Anneli Johansson på Länsstyrelsen i Jämtland, en av de länsstyrelser som alltså kommer att få till uppgift att omvandla knappt 90 000 hektar produktiv fjällnära skog som Statens fastighetsverk äger till naturreservat. Dock ska det sägas att det finns inte något beslut från regeringen ännu, och reporter här var Fredrik Westberg från P4 Jämtland. Och sen så finns det faktiskt en del till i det här, för sen en dom i mark- och miljööverdomstolen från år 2020 så är Skogsstyrelsen skyldig att ersätta markägare då som inte får avverka sin fjällnära skog på grund av att det finns för höga naturvärden i den. Något som i sig då inte blir något direkt skydd, men tanken är att på sikt ska även denna mark få ett formellt skydd. Och från år 2020 då domen kom så har Skogsstyrelsen nekat avverkning av fjällnära skog på drygt 25 000 hektar och betalt ut en knapp miljard kronor som ersättning till olika markägare. Men innebär då det här med Sveaskogs skydd och med Statens fastighetsverks kommande skydd och ersättning till markägare via Skogsstyrelsen plus lite andra naturreservat som har bildats totalt på en yta på cirka 175 000 hektar, är det tillräckligt för att skydda alla de biologiska värden som finns i den fjällnära skogen? Vi slutar där vi börjar med Tommy Ek som var sekreterare för skogsutredningen som föreslog att 500 000 hektar fjällnära skog behövde skyddas och som sedan har varit sekreterare i den så kallade miljömålsberedningen där fjällskogen också diskuterades och som jobbar med naturvårdsfrågor på Sveaskog. Jag ringde upp biologen Tommy Ek häromdagen och frågade om han tycker att skyddet av den fjällnära skogen tycks bli tillräckligt.
Nej, det kan man ju inte säga. Om man vill skydda då de här stora sammanhängande naturskogarna, det var ju det som var kärnan i förslaget, att det är stora intakta sammanhängande skogar med ekosystemmångfald, myrar och fjäll och sådär, då hjälper det ju inte att skydda en tredjedel lite utspritt. Det blir ju inte ett sammanhängande skydd av det. Även om det naturligtvis är väldigt bra att det har skyddats, så har man ju inte klarat det här stora sammanhängande skyddet då.
Mm. Nu pågår det ytterligare en ny skogsutredning då, som du inte är delaktig i. Där i direktiven, då, vad jag kan förstå, står det ju ingenting just om fjällskogen. Vad tror du att de här 500 000 hektaren, kommer det någonsin bli verklighet? Eller hur tänker du?
Jag vet ju inte. Jag är inte alls delaktig i den nya skogsutredningen, så jag vet inte hur de resonemangen går där. Det får du fråga ordföranden där kanske eller så. Däremot så tror jag ju ändå personligen att ju mer tiden går, desto mer tror jag man uppskattar de här och förstår de här unika värdena som finns i fjällskogen. Och jag tror ändå att det är mycket, väldigt stor del kommer antingen att bevaras frivilligt eller så småningom skyddas på något sätt. Det viktiga är att skogen blir kvar, som jag ser det.
Mm. Och varför, återigen då, varför är det så viktigt att den fjällnära skogen ska bevaras?
Ja, det är ju för att det är Västeuropas eller EUs sista stora sammanhängande skogar med mycket höga naturvärden i form av gamla träd och död ved och fungerande störningsregimer, som man kallar det då. Att skogen helt enkelt fungerar som en riktigt fin gammal skog i ett stort sammanhängande område från söder till norr. I klimatförändringarnas tid så fungerar ju ett sånt här nord-sydligt bälte också som en väldigt bra spridningskorridor för arter. Så jag tänker mig att det också är en säkerhet för bevarande av biologisk mångfald och arter i ett förändrat klimat då.
Säger alltså Tommy Ek, och vi har också varit i kontakt med Göran Ölander som leder den nya skogsutredningen. Han vill inte idag säga något om hur utredningen ser på den fjällnära skogen utan hänvisar tills den är klar i augusti i år. Så vi lär återkomma då. Men nu släpper vi fjällskogen och riktar blickarna mot en annan fin skog eller ett naturområde söder om fjällkedjan, nämligen Delsjöområdet strax sydost om Göteborg, där du finns Lena Näslund tillsammans med naturfotografen Marie Mattsson.
Mm-hmm. Vi har lämnat skogen nu och sen har vi, gått ut på steppen, ute i ängsmarken.
Kan man nästan säga. Nu är vi ute i det öppna. Vi har till och med sol på oss nu faktiskt. Solen når ner till oss. Vi står nedanför Brudarebacken. Och precis som du säger, så det är lite steppkänsla här. Det är ju en backe då, men det är en grästäckt backe. En gammal soptipp som de täckte över. Den soptippen togs i bruk 1978. Och då gjorde man som man gjorde på den tiden. Syns inte, finns inte. Bara schaktmassor och sånt över. Och så lite schaktmassor, lite makadam. Och så nu idag så har vi då en gräsbevuxen backe med mycket håligheter där gnagare och sånt trivs. Och där gnagarna trivs så trivs ju såklart också rovdjuren till gnagarna. Bland annat ormar. Och här står vi ju nu vid en massa stockar.
Ja, det är otroligt kraftiga stockar som ligger upplagda längs med en liten, numera avspärrad körväg. så är det ganska många meter med de här grova stockarna som är staplade på varann.
Ja, och de här är just bio- eller faunadepåer. Och ja, fauna och svamp då, och insekter är de här till för. Och här trivs ju då ormarna väldigt bra. Och faktiskt för en månad sedan så var Göteborgs parkförvaltning tillsammans med professor i bevarande biologi Claes Andrén och några entusiaster då och fixade till här lite för att ge extra fint för ormarna. Så att de har fixat lite bra ställen där ormarna kan ligga. Här finns nämligen hasselsnok.
Ja, så det finns vanlig snok, huggorm och hasselsnok.
Precis. Så att det är ett jättefint ställe för ormar här. Just för att det finns så mycket bra jaktmarker. Så det är jätteroligt när folk går samman och tar initiativ för biologisk mångfald.
För det är så lite som det är och har varit här i Delsjöområdet. Att ni är ett antal människor som gillar det här området och har dragit i olika trådar för att liksom förbättra för naturen.
Ja, på en liten skala. Så visst, vi är engagerade här. Det finns många engagerade människor som tycker om det här området och vill bevara det som är värt att bevaras. Mm. Och just i det här fallet då, ormarna.
Ja, men vi stod, det är lite kallt fortfarande för ormarna. Solen håller ju på att klättra högre upp och vi känner att det börjar värma lite grann. Men igår på eftermiddagen, då såg vi ju några ormar som låg och solade.
Ja, vi fick oss en liten huggormshona i alla fall. Så det var roligt. Och det är ju nu de vaknar. Nu är det ju snart dags för parning. Och så här år så är de ju också lite kyl, lite kalla, lite långsamma. Så att är man försiktig. Ormar är ju sådana att de smiter ju iväg så fort man kommer egentligen, så fort de känner av. Men är man lite försiktig så kan man ju komma nära och ta bilder på dem till exempel. Man ska ju alltid visa hänsyn, alltid. Det är liksom A och O när det gäller att fotografera vilda djur. Att hänsyn, oavsett om det är bara en skogsmus eller om det är en älg. Det är liksom, det gäller, jag tycker att det gäller alla arter.
Att du missar hellre än den bästa bilden än att du stör.
Ja, man får alltid, ibland kan man ju inte, ibland så stör man ju utan att mena det. Och då får jag alltid lite dåligt samvete. Men ja, absolut, en bild är inte värt så mycket så att man ska störa. Och framförallt på sånt här ställe där många människor är och många människor kanske vet om att ja, men här finns det, om vi säger någonstans att det finns en kattuggla, då ska man ju tänka på att det är många människor som är där och stör. Och då ska man föregå med gott exempel tycker jag och kanske inte vara där riktigt så ofta utan se till att respektera naturen och inte skrämma eller komma för nära.
Du, vi stod alldeles nyss och tittade på en gärdsmyg som också gillade att liksom springa in i alla de här håligheterna som blir. Du har fotat en annan varelse som också gillar.
Ja, som sagt. Rovdjuren gillar alla de här gnagarna som finns. Det är ju bland annat räv men också mårddjuren.
Och du gillar mårddjur?
Jag gillar mårddjur, det kan jag skriva under på. Och för några, nu var det här ganska många år sedan. Det var väl kanske 8 år sedan eller någonting sånt. Men det finns vässlor här. Och har man tur så råkar man kanske på en vässla.
Och här har du en som då tittar ut ur mitt inne i en sån här vedtrave.
Ja, precis. Den går ju väldigt i färgskala, samma färgskala som träet.
De här små lite rundade öronen och så de här
pigga ögonen. Och det som är den här bilden så ser man ju verkligen det här grova träet. Det är fortfarande samma färgskala på hela, men det är det här grova träet och så den här mjuka fina pälsen på vässlan som är lite kontrast.
Men du, vi måste avsluta med din drömbild, kan man säga så?
Ja, är i alla fall drömupplevelse. Förra hösten i, jag tror det var en grå novemberdag, och det var inte ens, det var nog mitt på dagen tror jag. Eller i alla fall hyfsat mitt på dagen skulle jag säga. Och då kommer jag och hör en massa irriterade fåglar. Och det är ju så jag lägger märke till många motiv genom att lyssna. Och då tänker jag att det måste vara en uggla som sitter någonstans. Så jag börjar spana upp i träden. Och då är det inte en uggla, utan det är en mård.
Just, och den tittar på oss. Den klättrar ner för stammen, har stannat. Och så tittar den rakt på oss med det där vackra lilla ansiktet.
Ja, alltså jag var ju... att jag ens kunde ta en bild, det är fantastiskt. Jag skakade så att... ja, mina armar var liksom spaghetti. Så jag är så glad att jag lyckades få en skarp bild.
Och den är skarp. Alltså, där fick ni en inblick i livet som naturfotograf.
Ja, och det är väl den bilden vi har på vår hemsida också, Lena, eller?
Jag törs inte säga det.
Nej, vi har en ugglig bild i alla fall. Jag står och tittar på den
nu. Det här var en mård.
Var det en mård? Jaha, förlåt. Jag stod själv på med annat här också. Ja. Ja, men tusen tack Lena Näslund tillsammans då med Marie Mattsson, naturfotograf från Delsjön i Göteborg. Och gå gärna in och kika på de här bilderna som Marie har tagit som finns på vår hemsida. De är väldigt, väldigt fina. Strax för veckans kråkvinkel med Lisa Henkow, men innan dess har vi en rättelse att göra från förra veckans kråkvinkel. För då hyllade Marie Westerberg mörkret med en uppmaning att fånga natten, carpe noctum som hon kallade det. Vi sa också i påannonseringen av inslaget att natt heter noctum på latin, men det stämmer inte. Vi har fått flera mejl som vänligt påpekat detta. Så här skriver till exempel Erling Andersson. Hej Naturmorgon, vill i all ödmjukhet påpeka att natt på latin heter nox och i akkusativ noctem. Den formen används om man vill dra parallellen till carpe diem. Med vänliga hälsningar från en som leder kurser i latin för seniorer. Tack Erling och alla ni andra som hört av er. Carpe noctem ska det alltså vara, fånga natten. Men nu är det dags för veckans kråkvinkel den här lördagen med Lisa Henkow som funderar över ett ord i tiden.
Visst hör en ordet ekosystem allt oftare. Vi behöver ett ekosystem av företag, säger industrimannen. Det är ekosystem hit och ekosystem dit. Till och med familjer är ekosystem. Fast handlar det verkligen om ekosystem? Det handlar om mänskliga system som skapas av en art, människan, för vår arts behov. Är vi då inte rätt långt ifrån ordets egentliga betydelse? Ett ekosystem är en massa olika arter. Det är samspelet mellan arterna sinsemellan och med miljön som de lever i. Ett ständigt flöde av resurser med kretslopp och näringsvävar. Ett ekosystem kan vara stort som hela planeten eller litet som en stubbe. Stubben som hyser lavar, mossor, svampar, småkryp och bakterier. Själva stubben utgör både mat och livsmiljö, och i takt med att den bryts ner ger den näring till omgivningen, kanske till lingonplanter och nya träd. I våra samhällen pratar vi om näringslivet. Ett vackert ord, näring och liv, är ord med inneboende växtkraft. Och de har också en existentiell dimension. Utan rätt näring dör vi. För en del organismer är en stubbe skillnaden mellan liv och död. Men vi skulle inte säga att stubben tillhör näringslivet. Kanske var det så att stubben blev stubbe för mänskliga behov, att själva trädet skördades av näringslivet. Då mötte näringslivet näringsväven. Ser vi istället hela planeten som ett enda ekosystem, så har vi ett gäng producenter, växter och alger, och så är alla vi andra konsumenter. Växterna kallas primärproducenter. De är själva grunden som fångar in solljusets energi till kemisk form, så energin blir tillgänglig för oss andra. Vi som äter mat är förstås konsumenter, och vårt näringsupptag är faktiskt beroende av ännu ett ekosystem inuti våra kroppar, i våra tarmar. I tarmarna frodas massor av mikroorganismer av olika slag, den så kallade tarmfloran. Där finns nedbrytare, men också producenter som gör vitamin K till oss. Ja, så där hänger allt ihop i ekosystem. Vi är så intimt sammanlänkade med andra organismer och vår omgivning. Det är som att ingenting finns till helt på egen hand. Så vad är anledningen att industrimannen säger ekosystem om företag? Tänker han på sammankopplingen av företagets väl med den verkställande direktörens tarmflora? Antagligen inte. Tänker han något på andra arter och hur företaget påverkar dem? Går det ens att använda ordet ekosystem om man bara tänker på människan? Kanske är det helt enkelt ordets viktighet som industrimannen vill åt. Att skapa en känsla av angelägenhet. Och att det är på liv och död.
Lisa Henkov. Dags för en ny naturfråga som lyder så här. Nu frågar vi efter en amerikansk familj som sticks. De är synnerligen specialiserade till vattenfattiga levnadsförhållanden men kan även trivas på en fönsterbräda. Många av arten har färgglada blommor och alla har areoler. Det här ljudet för dig möjligen till rätt habitat. Kan du svaret så skickar du det till naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon 349 30 Växjö. Vi tar frågan en gång till. Nu frågar vi efter en amerikansk familj som sticks. De är synnerligen specialiserade till vattenfattiga levnadsförhållanden men kan även trivas på en fönsterbräda. Många av arterna har färgglada blommor och alla har areoler. Det här ljudet för dig möjligen till rätt habitat. Och rätt svar på förra veckans fråga, det var Kejsarkrona, och de som vann priser heter Camilla Dannejung i Bromma, Sepa Moiso i Norrköping och Niklas Rosande i Halmstad. Grattis, alla tre priser kommer med posten. I Naturmorgon idag så har vi bland annat besökt en fjällskog, men vi har också fått lära känna naturfotografen Marie Mattssons hemma natur i Delsjöområdet utanför Göteborg. Nästa vecka här i Naturmorgon ska vi bland annat till Bergianska trädgården i Stockholm där vi ska få reda på hur växterna gör när naturen slår från grått till grönt om våren. Och vi som har jobbat med programmet idag heter Helena Söderlund som har producerat, tekniker var Lisa Järnstam och Lena Näslund var fältreporter, och jag heter Joakim Lindvall. Ha nu en härlig vårlördag så hörs vi igen om en vecka.
Det här var en exklusiv nattrepris av senaste sändningen från Naturmorgon från igår lördag. Och nu finns ett nytt avsnitt att lyssna till av Filosofiska rummet. Den här gången tittar man närmare på känslans makt i vår tid. Här är ett kort smakprov.
Vi lever i en känslotid. Vi talar mer om hur vi känner än vad vi tycker. Det ska kännas rätt och ministrar är förtvivlade. Vad gör känslofokuset med oss? Och i filosofiska rummet finns denna gång filosofen Fredrik Svenius och historikern Jens Ljunggren. Mycket välkomna hit.
Tack, tack.
Och välkomna alla lyssnare. Hur känns det att vara här?
Ja, det känns alltid lite pirrigt hur många gånger man än har varit här. Så är det.
Mm. Och Jens?
Ja, det känns ganska pirrigt, måste jag säga. För mig, jag är inte så radiovan, måste jag säga.
Jag tycker också att det kan kännas ganska pirrigt, men... Att det brukar kännas härligt när man väl sätter igång. Men det är ju så här att vi frågar hur det känns. För att något ska vara bra så ska det kännas bra. Och inte bara i nära relationer utan även så här på jobbet. I politiken är det viktigt med känslorna. Man tar oro på allvar, förstår upprördhet, har som mål att vi ska känna oss trygga. Ni har ju båda två ägnat er mycket åt känslor. Fredrik, du har skrivit om känslans betydelse i våra liv. Jens, du har tittat på känslor i idrott och politik.
Hör hur de resonerar kring känslor och makt i dagens kultur, politik och samhälle. Under ledning av programledaren Cecilia Strömberg Wallin. Lyssna idag söndag klockan 5 eller redan nu i Sveriges Radio Play-appen. Sök då på Filosofiska rummet. Och med det har det blivit dags för mig, Magnus Victorin, att lämna vidare till SMHI för en sjöväderprognos. God morgon!
God morgon, och här på SMHI finns Lisa Frost denna morgon. Ett högtryck med centrum över Atlanten breder långsamt ut sig åt nordost. Och från Nordsjön rör sig ett lågtryck åt sydost ner över Danmark och Götaland. Kulingvarning finns utfärdad på Skagerrak, Kattegatt, Bälten och sydvästra Östersjön. Och prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti. Vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Väst eller nordväst 10 till kuling 15 meter per sekund och något avtagande. I natt omkring nord 5-10 och fram tills i eftermiddag regn med måttlig sikt. Skagerrak och Kattegatt omkring syd 10 till kuling 15. Fram på dagen något avtagande och vridande runt lågtryck. I kväll omkring nord 6-11 och fram tills i kväll regn med måttlig sikt. Vänern omkring syd 3-8. Under dagen vridande till ost och ikväll nord och regn med måttlig sikt. Öresund och södra Östersjön, sydväst 3-8. Tillfälligt ökande till 7-12, men därefter nordväst eller växlande 2-7. Och tidvis regn med måttlig sikt. Bälten och sydvästra Östersjön, sydväst 8-13. Under dagen tillfälligt avtagande och vridande till nordväst. I kväll 10 till kuling 15 och regn med måttlig sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet. Växlande 1-5 och skurar med måttlig sikt. Rigabukten och Finska viken omkring syd 4-9. Avtagande och tillfälligt växlande. Och ikväll omkring ost 2-7. Och skurar med måttlig sikt. Och till slut Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Sydväst 3-8 meter per sekund. Avtagande och efterhand växlande. Ikväll och i natt risk för dimma. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 13 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 6 över, Sundsvall 1 över, Stockholm 6 över, Karlskrona 11 över, Klagshamn 1 över och Göteborg 18 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 60 cm över referensytan på sjökort. Klockan 5 då blåste det på, ursäkta, Torsminde, sydväst 13 meter per sekund. Oxie 4, syd 11, Skagen syd 12, Nordkoster syd 9 och Väderöarna syd 12. Måseskär syd 11, bålgrunden har jag tyvärr ingen uppgift på. Naven syd 3, Vinga syd 12 och Nidingen sydväst 11. Anholt syd 8, Hallands Väderö har jag tyvärr ingen uppgift på. Drogden sydväst 7, Falsterbo sydväst 5, Arkona sydväst 6 och Skillinge sydväst 2. Hammarodde och Hanö hade båda sydväst 5, Utklippan syd 4, Ölands södra udde syd 2 och Ölands norra udde och Harstena hade båda syd 3. Håburg nordväst 4, Östergångsholm väst 4, Fårösund sydväst 2 och Gotska Sandön väst 3. Landsort sydväst 4, Skarpö sydväst 2, Svenska Högarna sydväst 4 och Södra Arm sydväst 5. Finska Utö sydväst 4 och där var det dålig sikt. Nyhamn sydväst 6, Märket sydväst 7 och Örskär syd 7. Eggegrund sydväst 6, Kuggören syd 3, Brämön sydväst 4 och Lunge väst 4. Skogsudde nordväst 1, Järnesklubb syd 1 och Holmen syd 3. Bureklubb väst 5, Peter Önskär sydväst 3 och Rödkallen syd 3. Kimme fyr har jag tyvärr ingen uppgift på och till slut Storön sydost 2 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången.
God morgon från Ekot. I Thailand stiger dödssiffran efter den kraftiga jordbävningen som bland annat drabbade huvudstaden Bangkok i fredags. 17 personer har nu bekräftats döda enligt lokala myndigheter. Över 30 personer skadades och drygt 80 saknas fortfarande efter att bland annat ett 30-våningshus rasade ihop. Här i Sverige har över hälften av kommunerna de senaste åren utbildat eller övat i hur man ska agera vid en skolattack, visar Ekots enkät. En av dem är Malmö där Anneli Schwarz är gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör.
Det är all personal, alla lärare som genomgår en sån utbildning.
Efter massmordet på Campus Risbergska i Örebro i februari så ser Sveriges skolor över sin säkerhet.
Det är ju en fruktansvärd händelse. Man förstod vad de skulle behöva gå igenom.
220 av landets 290 kommuner har svarat på Ekots enkät till grundgymnasie- och vuxenutbildningen. Och den visar att många kommuner liksom Malmö sedan tidigare försökt förbereda sig för det värsta. 176 kommuner uppger att de under de senaste 3 åren utbildat eller övat inom pågående dödligt våld, PDV eller motsvarande. Men framförallt skolpersonalen i varierande omfattning.
Det är obehagligt, det är fruktansvärt obehagligt.
Jenny Ortega, lärare på Sundsbroskolan i Malmö, genomgick en PDV-utbildning med kollegan Damon Rajabi bara några veckor efter massskjutningen i Örebro. Fingerade gärningsmän drog i handtagen och bankade på skolans dörrar när de övade inrymning.
Shit, när man satt i klassrummet och man hade barrikerat sig och kände att okej, men jag vet om att om några minuter är det här över, men att vet om att de som gick igenom det i Örebro hade ingen aning. Man kan inte föreställa sig det.
Så jag tycker det är jättebra att man genomgår de här utbildningarna. Jag tror det hjälper jättemycket.
Reporter Dimitri Lennartsson. I Charkiv i Ukraina har 2 människor dödats och minst 25 skadats i en rysk drönarattack, uppger lokala tjänstemän och den ukrainska militären till Reuters. Drönarna träffade ett militärsjukhus, ett shoppingcenter, flerfamiljshus och andra mål i Charkiv enligt källorna. Flera av dem som skadats uppges ha varit soldater som var under behandling vid militärsjukhuset. Så vädret idag får Götaland och Svealand mulet eller mulnande och på många håll regn. På Gotland och i ostligaste Svealand mest uppehåll. Även i Norrland mulet eller mulnande och lokalt en del byar av regn eller blötsnö. Allmänt mellan 2 och 8 grader i fjällen och längst i norr 0 till 5 minusgrader. Ekot Carina Segura Morberg.
P1, Sveriges Radio.
Ja, vi fortsätter denna söndagsmorgon den 30 mars här i kanalen. Vi ska alldeles strax lyssna till ett avsnitt av Verkligheten. Jag som är med här i presentationsstudion igen efter ett litet avbrott. Jag heter Agneta Redell. Och Verkligheten handlar den här gången om Gunnar. Han berättar sin historia om när han var nykär och ville visa tjejen vad han gick för i vildmarken. Men det inte riktigt gick som han hade tänkt sig. Vi har programmet 5:04. Och så därefter.
Putin anklagas för att förhala samtalen om vapenvila. Varför skulle Ryssland göra det?
Putin tror att Ryssland håller på att vinna det här kriget. För honom är de här förhandlingarna teater.
Man har ingenting att vinna på att det går snabbt.
Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Fredrik Wadström, i appen Sveriges Radio Play.
Eller nu på söndag morgonen här i P1 klockan 6:30. Men först nu alltså dags för Verkligheten.
Tanken var väl att paddla kajak helt enkelt. Och jag skulle väl få visa kanske lite mer då. Vem man är och så vidare. Det kanske blev lite för mycket tror jag. Man var liksom kär och glad och allting sånt där. Och det kändes, allt kändes väldigt rätt.
Gunnar har träffat en tjej. På första dejten vill han visa vad han går för och vem han är. Men det blir inte som han har planerat. Han får aldrig visa den sportiga vildmarkskillen som brassar kokkaffe på elden. Istället får tjejen se honom dö.
Blå uppsvälld, man blir ju det när man ligger i vattnet. Och sen har man ju inga muskler, man kämpar ju inte emot med muskler. Så man blir ju väldigt tung. En kropp som är liksom död är ju tung. Och alldeles sladdrig och såna här saker då.
Du lyssnar på Verkligheten med mig, Stina Näslund. Det här är berättelsen om Gunnar som drunknade på första dejten.
Ja, jag är en 30-årig kille då som jobbar som guide på ishotellet i Jukkasjärvi.
Gunnar trivs med sitt jobb. Han jobbar på hotellet som varje år byggs av block från isen i Torne älv. Han träffar människor från hela världen, tar med dem på turer för att visa hur vildmarksliv går till.
Jag hade väldigt långt hår när jag jobbade där uppe. Man hann inte med så där väldigt mycket annat under tiden, utan när man jobbade då jobbar man. Och jag hade ju hand om gäster från hela världen, så att jag hade liksom ner till öronen i alla fall långt hår då, ganska blont hår ändå, liksom brunblont hår, och en glad kille liksom.
Han är anställd som vildmarksguide, men han har ingen utbildning i det.
Jag fick ett tips av en god vän då som också jobbar som guide där uppe, att jag tycker du ska söka den här utbildningen, Gunnar. Så då gjorde jag det ganska spontant, och sen så fick jag antagningsbesked och packa Saaben då, min gamla 900 som jag hade då. Och sen bila ner då från Kiruna till Åre.
Nu ska han bli vildmarksguide på riktigt, med rätt befogenheter. Han stuvar in alla sina saker i bilen. Han kör i 2 dagar, nästan 100 mil, till Åre för att börja utbildningen.
Det var ju för att framförallt få alla certifikat då. Som fjällledarnormen till exempel. Det är jätteviktigt att ha. Om man nu ska jobba inom vildmarksbranschen egentligen, så finns det ju många saker som man måste ha då med sig. För att gästernas upplevelse ska bli bra och så att det ska gå säkert till och så vidare. Och så att jag inte skadar någon annan helt enkelt. Eller att det händer misstag.
Att det kan hända misstag, det ska han bli mer än varse. Men än så länge är allt bara roligt med den nya utbildningen. Han får tag i lägenhet i Duved, ungefär en mil från skolan.
Och sen så cyklar jag ju mellan Duved och campus varje dag. Liksom, eller sprang eller gick. Och det var ju mycket som var, det var väldigt, allting var bara jätteroligt. det var ju allt ifrån att ha föreläsningar inne då. Och sen hade man ju då utomhus fjällvandringar och säkerhetsutbildning och hur man kastar lina om någon som har ramlat i vattnet och såna här saker. Och kolla utrustning så att det är fräscht och fint och ordning på helt enkelt. Vi var ute hela klassen på en fjällvandring några dagar där. Det var ju lite grann för att lära känna varandra också. Det var ju det han göra liksom. Innan det hände då den här saken då för mig.
Det här är ungefär så långt som Gunnar minns. För det som händer sen är helt blankt i hans huvud. Så från och med nu kommer han att berätta om det som andra har berättat för honom hände. Gunnar stormtrivs på vildmarksutbildningen. Det har blivit höst i Åre. Det är oktober 2016. Gunnar drömmer om att träffa kärleken. Någon att dela sina naturupplevelser med. På en vandring i Årefjällen får han syn på en snygg tjej. Vi kan kalla henne Hanna, men hon heter något annat. Han börjar prata med henne. Hon verkar gilla samma saker som han. Tränar också mycket. Allt verkar stämma.
Så ska jag väl bjuda henne på en första dejt.
Gunnar vill visa henne sin värld. Han ska vara hennes guide.
Tanken var väl att paddla kajak helt enkelt. Och jag skulle väl få visa kanske lite mer då. Vem man är och så vidare. Det kanske blev lite för mycket tror jag. I det stora hela. Man var liksom kär och glad och allting sånt där. Och det kändes allt.